I den treenige Gudens, Faderns, Sonens och den helige Andes namn läser jag nedskrivet Guds ord ur Apostlagärningarna, kapitel 13, versen 36 till och med 39. Och orden lyder i Jesu namn. När David i sin tid hade tjänat Guds vilja avsomnade han ju och blev samlad till sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud har uppväckt, han har icke sett förgängelsen. Så mån I nu veta, mina bröder, att genom honom syndernas förlåtelse förkunnas för eder, och att i honom var och en som tror blir rättfärdig och friad ifrån allt det varifrån I icke under Mose lag kunde bli friade. Amen. Vad är viktigt för dig som hör detta ord? Vad är det som är viktigt i dessa sommarmöten som nu tar sin början här i Vasa? I människans liv finns det många angelägna saker, verkligen många och synnerligen angelägna. Men skulle det kunna vara så att detta korta textutdrag för fram det mest centrala i människans liv, det viktigaste spörsmålet? Texten lyfter också fram frågor. Vem, vad, när, hur, till vem, för vem? Och vad inträffar och vad utspelar sig efter texten? Helt kort sagt så är textordet kulmen av det tal som aposteln Paulus höll i Pisidien i Antiokiens stad på sin första missionsresa. I början av detta trettonde kapitel, vår text är ju från trettonde kapitlet, så berättas det om ursprunget till denna missionsresa. Lukas berättar hur det i Syriens Antiokia hade samlats profeter och lärare. Han nämner några namn, närmare bestämt fem personer. Antioken i Syrien, där denna sammankomst hölls, är beläget i det nordöstra hörnet av Medelhavet och var en betydelsefull ort under Paulus dagar, en central ort för kristenheten. Där började för övrigt Jesu efterföljare att benämnas för kristna. Den helige ande vägledde sammankomsten i Antiokia, och där beslöt man sig för att utsända de närvarande Barnabas och Saulus från Tarsos i det arbete som den helige ande påvisade. Lukas skriver: de fastade och bodo och lade händerna på dem och lät dem begiva sig åstad. En resa som vi känner som Paulus första missionsresa. Och så som vi nu kan konstatera med stöd i övriga skrifterna och genom att åberopa de sista orden i Apostlagärningarna, så var det Guds rikes arbete man begav sig för att utföra. Bröderna tog sikte på Örncypern, där brodern Barnabas kom ifrån. Där var han också född. Och i det här skedet av resan börjar Lukas benämna Saulus från Tarsus för Paulus. Från Cypern seglade man vidare rakt norrut till det nuvarande Turkiet, mindre av i Asiens hamnstad Bergen. Och därifrån fortsatte man till fots till det andra Antiochia i Pisidien, som numera är en ruinstad. Och där i Antiochia i Pisidien så begav man sig på sabbaten till synagogan. Vi skulle kunna säga att på söndagen så begav de sig till kyrkan, om vi tar en, om vi inte är så exakta. Och när man hade läst lagen och profeterna så kom folk för att fråga Paulus och Barnabas om bröderna hade något att tillägga eller säga. Paulus reser sig, gör en åtbörd med sin hand och börjar tala. Och ur det talet är vår korta text ett kort brottstycke. Vad förkunnade då Paulus, Herrens utvalda redskap, i Antiochia i Pisidien på sabbatsdagen, i synagogan för den samlade menigheten bestående av israeliter och andra gudfruktiga? Så här tilltalade Paulus nämligen den församlade kyrkofolket, israeliter och andra gudfruktiga. I början av sitt tal så avhandlar Paulus Israels folks historia med början i träldomen i Egypten och ökenvandringen, går igenom de skedena, talar om domartiden och om hur folket bad om en konung och Gud gav dem Saul. Talar också om hur Gud avsatte Saul och gav dem David som konung. Och talar sedan om David och citerar Gamla testamentet, vad som står skrivet där och vad som står om David. Vilken vittnesbörd David har fått av Gud. Det upprepar han i sitt tal på det här sättet. Jag har funnit David, Isais son, en man enligt mitt hjärtelag som uppfyller i alla stycken gör min vilja. Vår text talade också om David. Visst är det ett gott vittnesbörd en människa får av Gud, att vederbörande är efter Guds hjärta. Hurdan är en sådan man och sådan människa som är enligt Guds hjärta? David hade timliga förtjänster, vi skulle kunna säga, så mycket att han skulle kunna dela med sig av det. En stor konung och härförare. Redan som ung man besegrade han en björn och ett lejon. Besegrade Goliat som en liten gosse. Blev sedan en krigarkonung och som befäste och utökade sitt rike och så vidare. Och om vi skulle använda ett modernt språkbruk så var han en stor kulturpersonlighet, en stor skald och diktare. Han hade sådana förtjänster. Men jag tänker att när Gud säger att det var en man enligt hans hjärta, så har det ingenting att göra med dessa förtjänster, utan vad har det att göra med? Om David berättar Bibeln, som ni mycket väl känner till, att han föll i svåra, stora synder. Och det att han var en man enligt Guds hjärta, har det inte att göra med det att David ödmjukade sig att göra bättring för sina egna synder. David var enligt Guds hjärta när han bad om förlåtelse för sina egna personliga synder. Och jag, kära bröder och systrar, vandringsvänner, tänker mig att också idag är en sådan människa enligt Guds hjärta som gör bättring och ber om förlåtelse för sina personliga egna synder. Och det är så enligt Guds hjärta att Gud tar en sådan människa till sig, till himlen en gång. En gång på den yttersta dagen så kommer han att kalla de av Fadern välsignade till sig. Det är en bild av en troende människa, så tänker jag. Sedan så flätar Paulus i sitt tal ihop Nya och Gamla testamentet när han konstaterar att av Davids säd har Gud låtit Jesus komma så som frälsare åt Israel. Att Jesus är Davids av efter eller ättling. Johannes döparen nämns, och så sägs att Johannes döparen predikade om den som skulle komma efter honom, en som var mer vördnadsvärd än han själv, nämligen Jesus. Och sedan säger han med vädjan: bröder, som av Abrahams släkt, så och i andra här som fruktar Gud, till oss har ordet om denna frälsning blivit sänt. Sedan fortsätter han genom att kort föra fram långfredagens händelser, hur det enligt profeternas profetior, Jesus blev dömd som oskyldig och dog på korset och blev begraven. Han berättar om Jesu död och begravning. Sedan säger han att Gud uppväckte Jesus från de döda. Och detta tar han om på många olika sätt och säger egentligen fyra olika gånger i slutet av sin predikan att Gud uppväckte Jesus från de döda. Och så som vår text började: när David i sin tid hade tjänat Guds vilja avsomnade han ju och blev samlad till sina fäder och såg förgängelsen. I sitt liv tjänade David Guds planer. Det är den första saken i vår text, att Gud hade planerat utstakat Davids liv. Men Gud hade ju också planerat Paulus liv. Ni minns många av er hur Gud tilltalade den bävande Ananias när han fick i uppdrag att gå och välsigna Saul, Paulus. Och han berättar då att Paulus är ett utvalt redskap att föra fram Guds evangelium. Och på samma sätt så har Gud också, vad gäller oss ritningar för ditt och mitt liv. Och ändå är vi ofta så bekymrade över vår framtid. Men Gud känner till vårt liv och har känt det redan innan vi föddes. Men här lyfter Paulus fram denna stora man, David. Davids död och begravning och att hans kropp såg förgängelsen, förmultnade. Att trots att han var en stor man enligt Guds hjärta så blev hans kropp ändå till jord i graven, så som det kommer att gå för var och en av oss. Men den som Gud har uppväckt, han har icke sett förgängelsen, inte förmultnat. Utan i Jesu grav förblev endast dessa svepningar, dukarna. Det var kvinnorna som först var vid den tomma graven. Och vår tro, kära, mina kära, det är en tro på uppståndelsen. Och uppståndelsen är en central dogm som Paulus skriver om i Korinthierbrevet så här. Att om inte Kristus stått upp, så är vår förkunnelse förgäves och likaså är er tro förgäves. Sedan sammanfattar Paulus Jesus liv, död och lidande, uppståndelsens betydelse på följande sätt. Han refererar tillbaka till det han tidigare sagt och säger så här. Att så mån ni nu veta, mina bröder, att genom honom syndernas förlåtelse förkunnas för eder. Det är alltså naturligtvis frågan om Jesus. Jesu förtjänst att vi får höra syndernas förlåtelse. Om denna förlåtelse talar också Jesus själv. Och talar också efter att han stått upp för sina följeslagare. Lukas har nedtecknat. Jag ska citera Lukas som har skrivit ungefär så här. Nedtecknat Jesu egna ord till sina följeslagare. Att Kristus skulle lida och dö och stå upp på den tredje dagen. Och för alla folket ska det förkunnas omvändelse och bättring och syndernas förlåtelse i hans namn. Ni ska bära vittnesbörd om detta. På detta, eller så här säger alltså Jesus. Och som grund för denna förlåtelse säger han, eller uppger han, vara Kristi lidande, död och uppståndelse. Och säger att i hans namn ska förlåtelsen förkunnas. Och att det som bär detta vittnesbörd och som förkunnar, det är hans följeslagare, det vill säga troende människor. Och Paulus i Efeserbrevet så säger Paulus, eller så inför Paulus i Efeserbrevet blodets röst i förkunnelser när han säger att i Kristi blod har vi vår försoning och förlåtelsen för våra förbrytelser. Och så förkunnar vi alltså syndernas förlåtelse enligt Bibeln i Jesu namn och blod. Paulus förkunnade i synagogan för Jesu förtjänst skull syndernas förlåtelse. Och en del trodde och fick också synderna förlåtna. Det Lukas skriver nämligen så här efter vår text när han berättar att Paulus och Barnabas uppmanade de som avlägsnade sig från synagogan att hålla fast vid Guds nåd och förbli i Guds nåd. En del av besökarna till synagogan där hade alltså blivit delaktiga av Guds nåd, och Paulus och Barnabas uppmanade dem att förbli i den nåden. Och sedan ytterligare lite senare heter det att hedningarna lovprisade Herrens ord och trodde. Och på det här sättet så bringade Paulus förlåtelsepredikan en frukt eller ett resultat. Hur är det då idag? Vad innebär detta ord idag? Att genom honom syndernas förlåtelse förkunnas för eder. Har denna någon genklang och betydelse i vår tid? Jag skulle kunna fråga, har du synder? Tynger synden ditt hjärta och ditt samvete? Samma möjlighet att få synderna förlåtna finns också idag för dig som upplever att du har oförlåtna synder som tynger ditt sinnelag. Samma möjlighet som då fanns i synagogan i Antiokiens Pisidia finns här i tältet, ute på fältet eller vid mottagarna någon sådan människa som har ett uppväckt sinne. Där i synagogan fanns sådana. Av synagogans åhörare var ett flertal av judisk härkomst, och de hade tänkt, det är åtminstone min uppfattning, att de hade tänkt sig att de genom att uppfylla lagen skulle duga inför Gud. Har du ordets åhörare som upplever och känner ett kränkt samvete? Har du tänkt att det skulle räcka att du lever rätt och oklanderligt och ett oförvitligt liv, inte skadar någon, besöker gudstjänsterna i kyrkan och så vidare? Någon kanske har varit med i olika andliga inriktningar men inte funnit frid. Något har saknats. I Bibeln finns ett exempel. Det berättas om Cornelius. Och han får ett väldigt smickrande vittnesbörd. Det nämns att han är gudfruktig. Och han gav allmosor och tillbad ständigt Gud. Men han får ett så gott vittnesbörd, men ändå saknas det honom något. Han är inte tillfreds, utan han uppnår tillfredsställelsen först därefter att Petrus förkunnat syndernas förlåtelse för honom. En människa med ett så gott rykte och vittnesbörd behövde också få synderna förlåtna. Och så är det också, att genom att leva ett oklanderligt liv, ett korrekt och gott leverne, så kan man inte uppnå himlen. Det räckte inte för Cornelius och det räcker inte för någon. Människans förtjänster utesluter Paulus helt och hållet. I Romarbrevet skriver Paulus ganska bryskt på det här sättet om människoförtjänsten, att ingen finnes som söker Gud. Alla har vikit av och blivit omöjliga. Det finns ingen som gör det som är gott, ingen endaste en. Och i brevet till Galaterna skriver Paulus: Ingen människa blir ju rättfärdig genom att göra det lagen kräver. Människans enda återstående möjlighet är att anförtro sig och ta sin tillflykt till Herren Jesu, Guds sons förtjänst. Också i denna afton, en människa vars samvete Gud har väckt. De söker Guds ord och du kallas uttryckligen in i Guds rike. Denna inbjudan har utlysts och proklamerats i varje predikan i detta aftonmöte. Guds son har dött också för dig, och av denna predikan får också du tro. Din synd, din otro, först och främst, och alla synderna förlåtna i Jesu namn och blod. Och du får slå följe med oss och Herren. Och du, kära vandringsvän, broder och syster, i vedermödan och riket. Vad sades här i texten? Att genom honom så får syndernas förlåtelse förkunnas för dig. Fortfarande drygt 2000 år efter Paulus predikan så förkunnas samma ord här i Vasa på detta aftonmöte. Också du får tro i Jesu namn och försoningsblod. Du får tro alla synderna förlåtna och var vid gott mod. Jag vill söka upp dig till delaktighet av detta nådeord, till dig som lever ensamstående, kvinna eller man. Av någon anledning så tänker jag på dig som inte har någon äkta hälft. Någon lagvigd gemål. Din livssituation kan nu vara ett ömt, öppet sår eller kanske ett R eller någonting däremellan, men att i någon grad känsligt är det för dig. Jag kommer att tänka på en vän som ringer till mig. Ringer mig väldigt ofta och upprepar ofta att sjukdom är ju inte ett förhinder för tro. Och genom att låna den tanken så kommer jag att tänka på ett ord som må hända låter lite tokigt, men att ett singelliv är ju inte ett förhinder för tron. Att fastän den välsignande handen inte alltid finns tillgänglig så är det inte ett hinder för tron. Du får nu tro alla synder, allt missnöje och sådant som har blivit till hinder för en frimodig tro. Får du tro förlåtet i Jesu namn och försoningsblod. Och du får vara vid gott mod. Du är i varje stund i Guds, den gode himmelske faderns goda omsorg. Det är många fäder och mödrar som lyssnar till detta ord. Någon kanske har fått lov att bli kvar hemma. Ni andra kanske förbereder er resa hit. Vissa av er är på väg hit. Andra kanske håller på att slå upp sin lägerplats, campingplats. Och finns där bland er någon moder eller far som där i hemmets vardag blivit upphunna av ert fördärvade kött. Allt kanske inte har gått planenligt. Man kanske har vaknätter bakom sig. maken eller makan kanske inte har agerat så som man förväntat sig. Barnen kanske har varit kinkiga och då har den gamla delen tagit makten och köttets arm har tagit rodret och inget gott har följt av det. Och då har man behövt den förlåtelse som förkunnas tack vare Jesu förtjänst. Och man har behövt att ta varandra om halsen och ställa till rätta saker. Kära far och kära moder, du som finner dig misslyckad. Jag vill förkunna detta det dyrbaraste evangelium för dig, du som har blivit ett offer för ditt fördärvade kött. Lyft din blick ifrån ditt hjärta av mull och betrakta vår frälsare, Herre Jesus, och tro allt förlåtet. All snarstruckenhet, all dåliga ord och allt dåligt uppförande. Tro allt förlåtet i Jesu namn och blod. Var välsignad och vid gott mod. Paulus riktade sitt tal till israeliterna och andra som fruktade Gud. Han riktade sitt tal till två grupper av människor. Så säger Lukas. Men här finns många olika slags människor i olika livsskeden och av olika ålder som lyssnar till denna predikan ikväll. Och jag skulle ännu vilja försöka nå er, skulle jag kunna säga, er gamlingar. Får man använda det uttrycket? Jag är 67 år, jag känner mig gammal. Och skulle jag också få använda ordet sjukliga? Kanske är du sängbunden. Jag vill rikta ett ord till er. Ålderdom och sjukdom går ofta hand i hand och bär på samma slags egenskaper att konditionen sviktar. Man bekymrar sig för kommande dagar. Hur ska det gå för mig när min kropp blir skörare och krafterna tryter? Många lider av ensamhet och kanske tvivel. Är du omgärdad av frestelser och tvivel? Och frestelser och tvivel förefaller finnas gott om trots att man har sin gemål vid sin sida. Har du upplevt detta? Min kära vandringsvän här på fältet och där vid era mottagare. Till just dig vill jag komma med hälsningar från himlen. Att ännu får en svag och bristfällig och tvivlande vandringsman tro allt förlåtet, alla själafiendens tvivel som han kommer dragandes med. Du får tro allt förlåtet i Jesu namn och försoningsblod och du får tryggt och helt visst förvissa dig på det ordet här i texten att genom honom så blir, så som texten säger, genom honom så och hans förtjänst som blir var och en rättfärdig som tror. Också den som gör sin vandring under tvivel måtte du bli uppmuntrad av dessa ord att var och en som tror blir rättfärdig. Också den allra svagaste och långsammaste vandringsmannen kom över Röda havet innan vattnet återgick. Trons mängd eller mått efterfrågas inte. Utan också den som har minst tro och min svagaste krafter kommer också fram. Med en svag tro vinner man mycket när man vinner ett evigt liv. Så här är det, kära vandringsvänner. Det centrala ordet i detta text är alltså detta, att somon i nu veta, mina bröder, att genom honom syndernas förlåtelse förkunnar för eder, och att i honom var och en som tror blir rättfärdig. Det viktigaste i dessa sommarmöten tanken är att syndernas förlåtelse förkunnas och tros förlåtna i Jesu förtjänst. Det är också människolivets mest centrala angelägenhet, en personlig tro. Detta försökte Jesus lära Marta, som höll på och sysslade med timliga bestyr, att Maria hade en god lott som satt vid hans fötter och lyssnade till Guds ord. Och på samma sätt undervisade han om Guds rikets arbetes framgång, att man skulle glädja sig över att ens eget namn fanns i himlen, i livets bok i himlen, det vill säga att man är troende. Förbli därför, kära vandringsmän, jublande glad i din tro. Låt inte den jordens mull tynga dig, utan lyft upp din nedtyngda blick. För i din timliga barm finner du inget gott, utan rikta din blick på Guds offer, lamm på korset. Han har utgjutit sitt blod och gett sitt liv också för dig, för att försona också dina synder. I Jesu förtjänst så förkunnas för dig allt förlåtet. Tro i Jesu namn och blod. Alla synderna förlåtna. Tro tryggt. Tro ända till frid, frihet och glädje. Så här är det gott att förbli i tron och i dess glädje. Får också jag, kära vandringsvänner, tro, jag har kommit till denna plats i så många tvivel och frestelser. Får jag tro mina egna synder förlåtna? Min vilja är att tro på det här sättet tillsammans med er. I Jesu namn. Amen.